väntar runt hörnet för Stockholm som stad. Fastighetsägarna och Stockholm och Volante förlag tillsammans med SN7 kommer den här morgonen att genomföra ett samtal utifrån den här antologin. Och jag tycker att det är väldigt roligt att samtalen fortsätter. Att Stockholm hade potential, det visste vi, men nu gör vi ännu mer framtidsspaningar och omvärldsanalys med lite längre tidshorisont. Och så vill jag också säga välkommen till alla poddlyssnare, för det här samtalet kommer också att spelas in i form av en podd som finns där alla andra poddar finns i Stockholm, Fastighetsägarna Stockholms podcast Stockholm Talks. Den här morgonen ska vi ha fokus på bostaden, marknaden och politiken. Vilka förväntningar kan vi ha? Rätten till bostad är en viktig förutsättning för alla människor. Stockholms bostadsmarknad har länge präglats av stora utmaningar och det rådande ekonomiska läget gör inte saken bättre. Vad händer i ett samhälle när skillnaderna blir för stora? Och hur kommer det se ut i Stockholm framöver? Och hur kan vi främja en varierad bostadsmarknad till 2040? Det är några av de frågeställningar som vi ska grotta i den här morgonen med en namnkunnig panel. Och ni har ju många hattar, så jag tänkte vi ska liksom redogöra för det. Vi har med oss Rebecka Rubin som undervisar på KTHs arkitekturskola, är rådgivare till Londons borgmästare och verksam på Hemvist där du jobbar med sociala värden, arkitektur och hållbarhet. Och vi har med oss Fredrik Kopsch som är chefsekonom på Timbro. Också docent och lektor i fastighetsekonomi vid Lunds universitet. Och jag som leder samtalet heter Caroline Schieber. Och vi ändå ska börja med en stor fråga, men för att kunna rama in det här ämnet. Alltså, vad har boendet för betydelse för levnadsvillkor, för liksom segregation och för integration?
Ja, men det är ju en väldigt stor fråga. Men man skulle ju kunna börja med att prata om att boendet är ju en grundbult i allas livsmiljö. Och det trygga hemmet är en förutsättning för livet. Det kan vara en bra basplatta. Och med det sagt så tänker jag att man också vill hoppa vidare till lite hur det ser ut i Sverige eller i Stockholm idag. Och där de här nya CSRD-reglerna som kommer från Europa nu, hur man ska rapportera hållbarhet. Där finns det en kategori som heter adequate housing. Och den kategorin har vi länge sagt, ja det klarar vi. Liksom, det är inget problem här i Sverige, men jag tycker att det är ju väldigt tydligt nu att vi inte alls är där. Visst, det vi bygger har ju en väldigt hög standard om man tänker på den byggda formen. Men vi ser ju att det är stora grupper som bor i andrahandskontrakt, det är inte adekvat, det är inte tryggt. Det är jättestora grupper som bor i stor trångboddhet, kanske inte främst här där vi sitter nu, men i andra delar av staden. Och då har man ju inte så god, då har man inte en trygg boendemiljö, då har man inte den grundbulten. Och det skapar ju, det fäller helt enkelt krokben, inte minst för barnen. Och med det sagt så kan man ju också komma in på Stockholms geografi och att vi har en så stor boendesegregation som liksom bidrar. Vi har både en rumslig segregation i staden men också en boendesegregation. Och de här två lagren på varandra skapar en ökad uppdelning mellan olika personer och därmed ytterligare liksom, en ojämlikhet helt enkelt i livschanser.
Ja, och alltså jag vill bara fylla på i det. Jag brukar se bostadsmarknaden som smörjmedlet för att resten av ekonomin ska fungera. Så vi har en stor politisk debatt om vad vi ska göra åt arbetsmarknaden för att liksom sänka trösklarna för människor att komma in på arbetsmarknaden. Och det finns saker vi måste göra där. Men om vi inte samtidigt gör någonting åt bostadsmarknaden så spelar det ju ingen roll hur flexibel arbetsmarknaden blir. För om det inte går att flytta till jobben, ja, då kommer du ändå inte komma in på arbetsmarknaden. Även om vi liksom sänker ingångslöner och även om vi drar ner på anställningsskyddet så att det blir liksom billigare att anställa. Samma sak på utbildningsmarknaden. Vill vi ha en bra matchning mellan liksom rätt kompetens ska ta sig in på rätt utbildningar så förutsätter det också en fungerande bostadsmarknad där man kan ta sig in. Och segregationen är ytterligare en sån sak. Där det finns mängder med studier som visar på att tillgängligheten till bostadsmarknaden är det viktiga helt enkelt. Man kan ju också tänka sig att vi skulle ha en segregation, och det kommer vi alltid ha. Vi kommer alltid ha segregation, så att jag tycker inte att man ska inte gräva ner sig för mycket i det. Människor vill bo med människor som liknar dem själva. Det finns ett sånt inslag också, men det måste också finnas en valfrihet. Det kom en studie ganska nyligen som tittar på utfallen i Stockholm, studerar man, där man ser på andra generationens invandrare, alltså barn till utrikesfödda i Stockholm, tjänar i genomsnitt 35% mindre än barn till svenskfödda föräldrar i samma liksom socialgrupp. Och det där ville man förklara, vad är det som liksom driver den här stora skillnaden i utfall i liksom arbetsinkomster för olika grupper av människor. Man försöker förklara det med geografisk hemvist, eller så att man liksom bor på olika i olika arbetsmarknader. Det fungerar liksom inte som förklaring. Försöker förklara det med föräldrars utbildningsnivå, fungerar inte heller. Och det man hittar som förklaring är när man går ner på väldigt små geografiska rutor och ser på hur lång var kötiden för att ta sig in på hyresmarknaden. Det är en av de stora förklaringarna till varför det skiljer sig i arbetsinkomster. För då har vi liksom svenskfödda föräldrar, även om de kommer från låga socialekonomiska grupper, så har de en förförståelse för att man måste ställa sig i bostadskö tidigt, och då samlar man på sig kötid och man kan få en lite bättre bostad än annars. Men om du kommer från Syrien eller Irak liksom 2003, ja, då har du ju inte ställt dig i kö, och då kommer du inte få samma bra tillgång till den svenska bostadsmarknaden som svenskfödda får. Och det liksom får vågor i generationer efteråt. Så bostadsmarknaden är viktig för människors frihet.
Om man går över då från bostadsmarknaden generellt, hur tycker ni att politiken, om vi börjar med att blicka lite tillbaka också, har skött bostadsmarknaden eller sin relation i bostadspolitiken de senaste åren?
Men kan man säga så kortfattat att det funkar uppenbarligen inte så som det är nu, och på flera olika sätt. Och ja, men en del nu bad jag oss att blicka bak, men jag blickar ändå lite fram. Men Boverket kom ju med en idéskiss här kring hur man skulle jobba med en mer inkluderande bostadsmarknad. Och då så backar de ju ändå lite bak och plockar fram investeringsstödet igen som liksom form för att stödja boendet. Och det som var en stor kritik mot det var ju att det inte alls träffade de grupperna som behövde det. Men där de helt enkelt säger att så här, men det måste vi ju kunna koppla ihop. Och vi behöver inte göra det på lika bred front. Vi behöver inte begränsa det till vissa storlekar. För det ser man också som blev ett jätteproblem. Att vi byggde bara lägenheter som var så här, under 35 kvadrat, då fick man mest stöd. Ja, då bygger vi sådana. Och under 55 kvadrat, vi fick ett alldeles för homogent bostadsbestånd. Så men jag tänker att det är precis den typen av funktioner som behövs. Att man säger att nej, men vi stöttar, för det, och det är också ett stöd som vi vet funkade. Vi byggde mycket med det stödet, och hyrorna är de facto lägre i de lägenheterna. Vi har 400 lägenheter i Brandbergen som har investeringsstöd, ganska nyligen kommit ut på marknaden. Det gick åt som smör i solsken. Det är fina lägenheter, men det är liksom, de har gått åt på ett sätt som de aldrig skulle gjort om de inte hade så låg hyra. Så jag tänker att precis den typen av åtgärder är det vi behöver. Och sen får ju vi som byggaktör kan ju då jobba med helt enkelt att göra den här länkningen mellan den behovsgruppen och de här bostäderna. Och då gör vi oftast inte det själv, för att vi inte har det som en inhouse-kompetens att nå ut, men vi kan göra det med olika stödorganisationer som Stadsmissionen eller Colosseum eller... Vi pratade om det innan, att jag tycker att det verkar finnas en uppsjö av sådana organisationer nu.
Ja, jag vill ha en avvikande uppfattning i huruvida investeringsstöden fungerade. Sen tänkte jag prata lite om det historiska perspektivet och det grundläggande problemet som jag ser på svensk bostadsmarknad. Och investeringsstödet, alltså man kan ju ha, det beror på hur man utvärderar det. Ja, det byggdes ju bostäder med investeringsstöd, det är otvetydigt.
Men, med lägre hyror.
Ja, och det är lägre hyror. Det är också otvetydigt för att den kommer med en hyresreglering. Så det är ju liksom, det hade inte gått på något annat sätt. Men där är ju frågan, så vad är liksom utvärderingen? Och där finns ju, det finns väldigt få utvärderingar av investeringsstödet. Så den första som jag skulle vilja se, och det skulle jag vilja se på ett övertygande sätt, det är hur många av de här bostäderna som byggdes med investeringsstöd hade byggts ändå. För det är ju liksom, det är den inkrementella delen som vi är intresserade av. Det är som när man pratar om det här vansinniga stödet till elcyklar som vi hade för några år sedan. Då säger man att ja, det har sålts jättemånga elcyklar. Ja, men innan stödet infördes så såldes det väldigt många elcyklar också. Så vi vet inte liksom hur många fler elcyklar såldes och vi vet inte hur många fler bostäder som byggdes på grund av investeringsstödet. Jag tror ju förmodligen att det var fler än noll. Alltså det är inte så, det är otänkbart att det skulle vara färre bostäder som byggs för att man inför investeringsstöd. Men man måste ju räkna på då kostnaden för varje tillkommen bostad. Det är viktigt att ta med sig. Och sen det ytterligare viktigare där det faktiskt finns en utvärdering är vilka människor det är som får flytta in i de här bostäderna. För mitt perspektiv är att det offentliga ska inte blandas i bostadsmarknaden och inga andra marknader alls överhuvudtaget om det inte finns ett politiskt, liksom, en politisk efterfrågan eller en opinionsefterfrågan på omfördelning. För då förstår jag att politiker kommer att vilja beblanda sig i marknader. Jag kommer fortfarande att motsätta mig det för att det är min övertygelse av att staten inte ska ha så mycket inblandning i marknaden. Och där finns det ju en utvärdering. Man ser att de som flyttade in i bostäder med investeringsstöd är i princip samma grupp som de som flyttade in i likvärdiga bostäder som inte byggdes med investeringsstöd. Alltså hyrorna då är något högre. Vilket innebär att vi har kastat statliga subventioner på att få ner hyrorna i bostäder där människor med höga inkomster ändå flyttar in. Så då har vi de facto subventionerat människor med höga inkomster. Och det jag skulle vilja ha det är ju ett system där vi omfördelar resurser. I den mån vi ska omfördela resurser så ska resurser omfördelas från de som har medel till de som inte har medel. Men det är liksom, där tror jag att vi alla är överens. Det är så omfördelningen ska gå till. Det är ju inte så att vi tänker oss att socialbidragen ska slumpas ut till människor och att den som liksom är snabbast att komma åt dem får socialbidrag. Det vore ju liksom en vansinnig ordning.
Men får jag bara, om man då ska, innan vi sen då ska liksom blicka fram, om man då ska, förutom bostadsbidraget, om man ska hårdra, så har ju inte vi jättemycket social bostadspolitik. Alltså du kan ju få, som vi säger, man kan få lite hjälp av kommunen, socialtjänsten och lite sånt. Men annars är det ju inte. Var det då ändå inte positivt att det producerades lägenheter med lägre hyra? Sen kanske du tycker att de gick till fel grupp och de var väldigt kostsamma. Men liksom som grund, lite den idéskiss som Boverket nu är inne på, bara att man ska rikta det lite.
Ja, alltså inte bara lite utan väldigt mycket. Det ska säkert att varje sån här bostad går till en människa som behöver en låg hyra.
Ja.
Och sen ska man ha med sig att hyrorna är inte låga, de är relativt låga för nyproduktion. Det är, vad är liksom genomsnittshyrorna här? Vad kan det vara? 15, 16, någonstans 15, 1600
per kvadratmeter? Ja, men precis, för det är det. Då kommer de ner lite under det. Men ja. Det som är ett sånt så häpnadsväckande i den faktorn är att andrahandsmarknaden tar ännu mer. Och inte för att det ska vara våra riktlinjer, men det är med i något sånt samverkansprojekt som Stockholms stad driver, där vi har direkt kontakt med socialsekreterare som hjälper kvinnor ur våldsrelationer. Mm. Och då så är man alltid lite ängslig, för vi har så himla nytt bestånd och då har vi höga hyror. Och så ja, men oklart om vi kan hjälpa till, men vi kan testa. Och då ligger vi ju nästan alltid så här 4 000 under vad de här personerna betalar idag i sina dåliga andrahandsförhållanden. Så det finns ju liksom, det är någon typ av hopplös situation på ett sätt, för att det är så ännu mycket värre i andra änden. Och att det är lite som att stoppa en blödning just nu på något sätt, att lösa just de situationerna.
Ja, och det, just det här stoppa en blödning just nu, det tycker jag är, det är nog, det summerar svensk bostadspolitik de senaste typ 80 åren. För det är ju vad som vi har haft. Och där, liksom det grundläggande problemet som jag alltid återkommer till, det är att 1942 så införde vi hyresreglering. Sen 1942 har vi haft gigantiska problem på svensk bostadsmarknad. Stockholms bostadsförmedling, eller kön till Stockholm startade där 1947 tror jag. Och sen dess har vi haft bostadskö, vi har haft i princip noll vakanser. Med undantag för det som, och det beskrivs ju i positiva termer av vissa, miljonprogrammet som byggdes mellan 65 och 75. Vilket jag skulle säga är, om man ska liksom titta på enskilda politiska beslut på svensk bostadsmarknad, vilket har varit mest förödande, så skulle jag säga att miljonprogrammet är nog det som är ett av de absolut mest förödande politiska besluten som man har fattat. Dels att vi byggde fram bostäder som människor inte ville bo i. De flyttade dit för att de inte hade alternativ. Men när man under liksom miljonprogrammets 10 år avreglerade marknaden för bostadsrätter och marknaden för villor, så visade det sig att när människor får valfrihet, ja, då kommer de att välja andra bostadsområden. Och då har vi stått över en lång tid med tomma bostäder i väldigt många av de här större miljonprogramsområdena. Jag tycker Landskrona brukar lyfta som ett exempel som är väldigt träffande där. De hade ju väldigt mycket mer otur då än andra städer. Så i Landskrona så dels så träffades man ju av att precis som i hela landet så avregleras alla andra upplåtelseformer och människor kan välja bort miljonprogramsområdet. Men de har också en varvskris som gör att arbetsmarknaden försvinner. Och då bygger man liksom 3500 bostäder i det som heter Koppargården och Silvergården i Landskrona, som är ett av de här utsatta områdena på polisens lista. Och det är ju liksom, är jag övertygad om, en av de stora bidragande förklaringarna till att många av de här områdena har blivit utsatta områden. För det var tomma bostäder, vi har haft olika vågor av migrationsmottagande i Sverige. Och då har vi haft lediga bostäder, det har varit tacksamt. Vi har kunnat ta hand om människor som kommer hit. Det tycker jag fortsatt är bra. Jag är fortfarande för fri invandring. Även om jag blir mer och mer ensam på den delen av planhalvan. Men problemet när man har de här bostadsområdena som vi alltid har byggt i liksom stadens mer perifera lägen, eftersom man var tvungen att prångla ut så många bostäder, så kan man inte göra det genom förtätning i liksom innerstan, är att det finns en svagare koppling till arbetsmarknaden. Vi har flyttat dit människor som kommer från andra länder och därmed också har en svagare koppling till svensk arbetsmarknad. Så de har inte kommit in på arbetsmarknaden. De som gör det, de har möjlighet att flytta därifrån. Och så har det liksom över iterationer gjort att de som bor där nu har en väldigt svag koppling till svensk arbetsmarknad, och det riskerar liksom ett cementerat utanförskap i de här områdena.
Ja, men för, och det är ju det här som är, det är ju liksom också hög koncentration av samma i olika delar och en åtskildhet, alltså segregationen. Ja. Det är ju det liksom, som är ett grundproblem som då också skapar de här förstärkande cyklerna, både uppåtsnurr och neråtsnurr i den.
Men jag skulle säga att segregationen är en konsekvens av politiken, och därför har inte jag så mycket tilltro till att politiken ska lösa segregationen genom nya och riktade insatser.
Men om vi då ska sammanfatta, så ser vi idag att vi har en brist på bostäder i nästan större delen av vårt land. Vi har en marknad som inte är idag klarar det här, och sen så då tittar man när marknaden inte gör det vad politiken kan göra. Och då har ju ni sammanfattat att det har inte hänt så mycket, och att en del av de initiativ som har tagits kanske man kan ifrågasätta eller undra lite om också. Hur ska vi då, om vi nu ska blicka framåt, se till att vi får en varierad och tillgänglig bostadsmarknad till 2040? För då det känns ju liksom, till slut är det dags att vända blad och blicka fram och försöka göra rätt.
Ja, alltså jag tycker man kan, om jag får parafrasera Jan Björklund, så sa han att problemet med svensk bostadsmarknad är att vi har för få bostäder och för lite marknad. Och det är väl precis vad problemet är. Alltså vi beskyller ofta, och vi ska inte säga för att jag inte är i den gruppen, men att marknaden inte löser det här. Men vi har aldrig testat att marknaden ska få lösa det här. Vi reglerar priset på hyresrätter. Vi reglerar också priset på ett lite mer trixigt sätt på bostadsrätter genom att vi har ett bolånetak och amorteringskrav som gör att utlåningen till hushållen blir mindre. Men utöver liksom de regleringarna som är viktiga regleringar för att förhindra och ställa till det på bostadsmarknaden, så har vi ju en mycket viktigare reglering i det kommunala planmonopolet och i stora komplicerade byggregler, där kommuner får alldeles för mycket bestämmande över vad som ska byggas och var det ska byggas. För det där är ju liksom en sanning i nästan varje kommun. Folk som bor i kommunerna, de vill inte ha fler bostäder. För om det kommer fler bostäder, då kommer det på bekostnad av grönområden som man tycker är positivt. Och jag vill hellre ha ett grönområde bredvid där jag bor än ett liksom hus. Det blir mer trafik, så att om jag liksom i Stockholmsrådet kör bil till jobbet inne i stan, så kommer det ta längre tid om vi bygger 1000 bostäder i min kommun. Och det har större tryck på, liksom, på skolor. Och utöver det så har ju utbudseffekten av att det byggs fler bostäder i min kommun gör att priset på min bostad riskerar att bli lägre. Så det gör att det finns mängder med olika faktorer som gör att medborgare i kommuner motsätter sig att det byggs fler bostäder. Och det lyssnar ju politikerna förstås på. Och då blir det problematiskt att lägga makten över vad som får byggas och hur det får byggas hos politikerna. Så mer marknad även där hade varit bra. Låt den som äger marken bestämma vad som ska byggas på marken, så kommer det finnas väldigt starka incitament att istället för att ha en liksom grön gräsmatta bygga ett hus på den som du kan tjäna pengar på.
Vad säger du, Rebecka, som ändå är en del i det här byggandet?
Ja, men jag tänker flera saker samtidigt. Vi tar en i taget. Men dels så tänker jag att det här bygger ju på att politikerna är bara populistiska och inte visionära och inte tar ett större samhällsansvar. Det kan man ju säga att det inte sällan är så. Men det är ju inte det man egentligen förväntar sig av politiken. Man förväntar sig att de ska liksom leda vårt samhälle framåt snarare än att reagera på populistiska siffror. Och då så skulle man ju kunna, då vill man, och jag är helt övertygad om att vi behöver ha visioner kring vart vi ska, alltså hur vi ska utveckla vårt samhälle. Ska man åka bil? Kan vi förtäta rätt? Kan vi blanda mer? Och så vidare. Så det är ena delen. Men jag är ju inte politiker då, som sagt, men jag är ju helt övertygad om att, eller för om man tänker att man inte ska bygga, då backar man ju så här, när skulle vi ha slutat bygga? Var det vid Lindhagens plan? Eller, alltså, vilken tidsålder skulle vi ha stagnerat den här staden och inte utvecklat den alls? Så där kan vi inte riktigt hamna, särskilt inte när befolkningen ökar så mycket. Men jag känner mig helt övertygad om att det vi gemensamt behöver göra är att redan nu och också framöver, eller redan nu då, stoppa blödningen. Alltså skapa bättre förutsättningar för de grupper som inte har en okej bostad idag. Det är liksom någon sån där basplatta. Och det är också en framtidsinvestering så tillvida att jag tänker liksom när man möter barn som är stökiga i skolan. Det här gäller inte alla, men vissa barn som är stökiga i skolan och man frågar var de sover. Ja, jag sover där min bror ställer skorna. Jag fattar det. Det är inte så jättelätt att göra läxor. Så att det är på så många plan en typ av samhällsinvestering för framtiden att lösa det här problemet. Och då behöver vi prioritera de grupperna som behöver det mest. Då kan vi inte ha sådana här brett svepande subventioner. Och då kan vi inte heller ha en brett svepande bostadskö som bara går på tid. Nej. Utan då behöver vi komplettera det med andra sätt att rikta resurserna. Så det tänker det ena. Mm. Men sen skulle man ju också på lång sikt vilja hålla uppe visionen om hur vi ska bo. Alltså vad är framtidsboendet? Vad är det hållbara bostadssättet? Är det så att vi alla ska bo större och större och mindre blandat? Eller finns det liksom en verkshöjd i att försöka tänka mer och nytt? Om vi inte bara reproducerar hela tiden 1 år, 2 år, 3 år, 4 år, 5 år bostadsrätt, hyresrätt, villa, radhus, färdigt. Utan börjar liksom jobba mycket mer med tankar om kollektiva boendeformer och andra sätt att bo som både kan då komprimera yta och kostnad på många sätt. Men det är en form då som är istället ett delande sätt att bo.
Och det ser ni också att det finns ett större intresse.
Ja, men det är ju väldigt spännande. Vi har ett kollektivhus i Uppsala, Rudbecka. Ett modernt kollektivhus. Och då är alla lägenheter fullt utrustade men väldigt, väldigt tajta. Och sen så finns det gemensamhetsdelar som är allt från kök till lekrum till arbetsrum och så vidare och så vidare. Men då så några var ju helt ideologiskt drivna och ville flytta in dit för de ville bo kollektivt. Men annars har ju också bostäderna gått via vanlig hyresgästförmedling. Mm. Så att det är liksom, och en del har ju varit jättemotiga till en början. Men sen liksom, när de väl har vågat testa. Jag gillar att det är matlag. Och flera berättelser om personer som ett hem där någon jobbar jour på natten. Och så. Det är mycket bättre att jag går och lägger mig i övernattningslägenheten så kan familjens liv fortsätta i lägenheten precis som vanligt. Att det finns de där synergierna eller tonårsmamman som säger men det är okej att hon tar upp hela lägenheten med sina kompisar för jag går ner i gemensamhetsrummet. Så att det händer saker i det där som gör att folk sen bor kvar. Något äldre par som, nej men vi hyrde ut vårt hus och testade att bo i kollektivboendet, men vi bor kvar. Alltså, så att, jag tänker apropå det här, så här, nej bygg inte här. Mm. Att det är någon mänsklig instinkt att säga, nej men ändra inte, jag vill ha det precis som jag har det. Men när vi väl börjar öppna upp för flera sätt att göra och flera sätt att tänka, då är det inte alls lika skrämmande längre och kommer istället med värden.
Ja, men verkligen, man behöver börja presentera. Men Fredrik, du har ju verkligen förespråkat en översyn av bostadsköer. Du har ju också varit inne på det begreppet som man tidigare absolut aldrig fick säga. Nu verkar folk förstå att social housing kan inkludera ganska många olika saker, och en del tycker att det är bättre att kunna prata om en social bostadspolitik eller en hållbar bostadsförsörjning. Kan inte du berätta lite hur känner du att diskussionen, när du började prata om att man skulle se över bostadskön, när var det och hur mottogs det jämfört med om du säger idag? Har det blivit en annan syn?
Ja, alltså det har ju blivit en annan syn. Så jag skrev en rapport för någon gång, 2016 kanske, 2017, något sånt, om, jag minns inte vad den hette, den finns på Fores, och jag tror den heter Hur ska lägenheter fördelas? Så tror jag den heter. Och där tog jag då ut alla lägenheter från Stockholms bostadskö som har fördelats från 2005 till när det här nu var då, 2016, som jag skrev rapporten. Och så fick jag ut för varje lägenhet den personen som har fått lägenheten och vilken inkomst de har. Och så fick jag ut de 10 första personerna som anmälde intresse till lägenheten och vilken inkomst de fick. Så med liksom det materialet så kunde jag göra simuleringar av hur skulle fördelningen se ut om vi hade en annan än den vi har. Alltså den vi har är då rak kötid, den som har stått längst på lägenheten. Och då tittar vi på liksom, i olika bostadsområden, hur är inkomstsegregationen med nuvarande system? Och sen kan jag jämföra det med andra system. Som till exempel, istället för bostadskö så kan vi ha lotterier. Så då hade det varit slumpmässigt mellan en av de här 11 personerna som har anmält intresse till lägenheten. Och det visar att lotterier är mindre segregerande än bostadskö. Men man kan också lägga till andra exempel. Och det som då minskar segregationen mer och mer, det är när man lägger till större och större andel av människor som ska tjäna under en viss inkomst. Och då satte jag inkomstkravet. Så nu brukar ett typiskt inkomstkrav vara att man ska tjäna 3 gånger månadshyran för att flytta in i lägenhet. Då sa jag att du får tjäna mindre. Om du tjänar mindre än 3 gånger månadshyran, då har du förtur till lägenheten. Och då blir ju förstås med 5% fördelat efter den här principen så blir segregationen mindre. Med 10%, ja, det är ju förvånar ingen, då blir segregationen ännu mindre. Så där är det liksom att ha en behovsprövad kö. Ja, det tycker jag att man kan ha. Och Wien brukar ju lyftas som ett exempel. Wien har en så mycket bättre fungerande bostadsmarknad. Det tycker jag inte att de har. De lägger enorma resurser. Det kostar jättemycket pengar. Det är bara att det inte syns för att det ligger på skattesedeln. Så folk tänker inte på det. Men det de har är ju ett bättre kösystem än vad vi har. I att vi kan köa passivt. Så ska du ha en lägenhet i Gamla stan, om du skulle dyka upp en, alltså sannolikt så kommer den som får lägenheten ha ställt sig i kö någon gång på 80-talet. Vilket är, om du ska ha liksom, du är 18 år gammal när du får ställa dig i kö. Du måste börja köa, säg 85. Ja, då skulle du vara född när var 1967 för att få ställa dig i kö. Jag är född 1982, så att jag har straffat ut mig genom att ha fötts alldeles för sent för att kunna få en möjlighet att flytta in. Det är inte ett särskilt rättvist system att ha det på det viset. Och då tror jag, visst, man skulle kunna övergå till en annan köförmedling. Och det har ju kommit också i Carolina Skogs utredning, tror jag, föreslog en översyn av köreglerna. Hyresgästföreningen, det här är den andra frågan som jag hittills har fått dem att ändra sig i. Som också har övergivit synen på bostadsköer som något rättvist. Och eventuellt, jag vet inte, om några andra organisationer kanske följer efter.
Men så att om vi ska blicka till 2040, vi kommer se annorlunda på kösystemet 2040.
Ja, alltså jag är ju optimist, så jag säger att vi kommer inte ha en kö 2040 för att vi kommer avreglera hyresmarknaden.
Rebecka, du var ju inne på den här Boverkets idéskiss för inkluderat bostadsbyggande. Nu är ju Boverket en expertmyndighet, men jag tolkar ändå det här idédokumentet lite för att så här, politik, varför gör ni inte mer? Varför pratar ni inte lite? Här kommer en idéskiss. Ni får gärna skissa vidare. Var du förvånad att den kom, och vad är din åsikt, Fredrik?
Nej, jag är inte särskilt förvånad, men Boverket har gjort flera bra saker tidigare där de har visat på problemen med vad hur bostadsmarknaden fungerar. Jag förstår heller inte kritiken i att en myndighet skulle lämna förslag på hur det ska se ut. Det blir jättebra. Vad ska vi annars ha Boverket till? Om de inte gör det, så tycker jag vi kan lägga ner dem.
Nej, men, och jag tror att det där är väl en syn, men ett, de är ju en expertmyndighet. Två, de har gjort det som du säger historiskt. Och tre, när det inte händer så mycket kanske det inte är så konstigt att det kommer förslag. Hade politiken kommit med jättemånga, då kanske man har undrat varför kommer den här just nu. Men när det inte gör det, då måste jag säga att jag tror ändå att man ska se det från Boverket som ett sätt att få igång en debatt som vi har här, alltså i arkitektkåren, bland ekonomer på universitetet. Den pågår ju på väldigt många andra plan. Ja. Den verkar bara vara lite mindre ibland på riksplan.
Ja, jag tycker snarare att Boverket skulle få ett större uppdrag i att utvärdera policy. Vi har ju flera andra myndigheter som faktiskt sysslar med att utvärdera policy. På trafikområdet så är det jättestort. Där har man ju kvantitativa utvärderingar av allting som görs hela tiden. Men på bostadsområdet har vi inte det. Så ta då investeringsstöden som ett exempel som vi redan har pratat om. Det är ju ett privat konsultbolag som har gjort den, kanske på uppdrag av fastighetsägarna i och för sig. Men där, det är ju en sån uppenbar grej att Boverket borde ju ha utvärderat den politiken. Men det har man inte gjort i någon liksom större utsträckning.
Men för det är väl också, eller just experter, alla de här delarna är ju ganska snåriga generellt. Så att det är ju också väldigt höga krav att kräva av politikerna att de ska kunna liksom detaljhandhavandet i alla delar. Så det är väl lämpligt att använda sina experter till att försöka jobba med. Ja, delarna.
Men du som sitter i en del såna expertråd och även till faktiskt Londons borgmästare, hur mycket lyssnar tycker du politiken? Du verkar ju mer hoppfull än vad Fredrik var tidigare, så tycker jag att alla bara är kortsiktiga och tänker på nästa val.
Nej, men jag vet inte, jag vågar inte säga hur mycket politiken lyssnar, men det är enda vägen framåt egentligen, så tänker jag. Men där är ganska, för i London, då är ju politiken aktivt valt att ha ett expertråd som också består av marknad. Så att man, och då säger de att så här, vi ska stå för policynivån på regional och kommunal nivå är det där. Och ni ska stå för expertisen. Så att expertrådet ska liksom putta fram kunskapen och så skriver man vidare om policies och så ska det fortgå så där som en loop. Det ser inte jag lika tydligt här. Mm. Alltså rent så här, hur suger man i sig kunskapen från den privata marknaden när man fattar sina politiska beslut? Det tänker jag skulle kunna bli ännu starkare.
Ja. Vad skulle du vilja se för bostadsmarknad 2040?
Ja, men jag vill ju inte se en helt privat bostadsmarknad. Jag tror ju fortfarande att den kommunala, eller att bostadsförsörjningen behöver också vara ett statligt, eller det är ett nationellt projekt liksom, att se till att alla har drägliga bostäder. Och det är jag inte alls säker på att den privata marknaden skulle klara. Men däremot att man tar hand om den privata marknadens... Eller nej, vet du vad? I första läget så ska man ta hand om den privata marknadens kapacitet att lösa saker som den kommunala marknaden inte kan göra nu. Men i förlängningen så skulle den kommunala marknaden få ännu starkare verktyg att lösa de delarna. Just att ha en inlåsning kring en kö, det är ju nästan konstigt att vi fortfarande sitter och pratar om det. Det kan man göra om det är ett problem. Eller att liksom, ja, effekt och nytta med olika strukturer helt enkelt.
Ja, men jag håller med om det. Jag tycker ju att vi... Jag kan acceptera, så ska jag uttrycka mig, att vi har offentligt ägda bostäder i Sverige. Om de används på ett sätt så att det hjälper människor med låga inkomster. Jag tycker inte att en enda människa som har en hög inkomst ska få bo i en offentligt ägd bostad. För då finns det liksom ingen poäng längre. Och vi har ju haft, liksom, så vi har haft en lång historik av kommunalt ägda bostäder. Och de hade en liksom stor roll att spela en gång i tiden. För att när vi reglerade hyrorna 1942 så byggdes det ingenting under väldigt lång tid, och då behövde staten gå in och, eller det offentliga behövde gå in och bygga bostäder, och då gjorde man det i egen regi och man tog över ägandet. Så det där är liksom en konsekvens av att man hade reglerat sönder marknaden. Det hade inte byggts något annat annars. Olyckligt tycker jag. Men nu har vi ju liksom en annan marknad. Vi har stora privata, det hade vi då också, men allmännyttan har ju spelat ut sin roll i och med lagändringen som kom 2011, där de ska verka precis som andra privata aktörer. De ska liksom ha marknadsmässiga avkastningskrav. Och då är ju frågan, vad ska de göra då som är, alltså hur särskiljer de sig? Så innan så kunde de bygga liksom vansinnesprojekt utan lönsamhetskrav lite var som helst. Nu måste de liksom bygga på samma premisser som privata aktörer gör. Och då tycker jag, då kan vi se över det här. Vill vi behålla kommunala bostadsbolag, då kan vi göra det. Vi kan banta ner dem ganska rejält. Nu står de, vad är det, halva hyresmarknaden i Sverige som ägs av kommunala bostadsbolag. Banta ner dem ganska rejält, se till att varje bostad går till en person som har behov. För då kommer vi enkelt att kunna lösa problemet för den gruppen. Och det är ju ändå en relativt liten grupp som inte klarar sig själva på bostadsmarknaden. För det ska vi komma ihåg, att majoriteten av människor klarar ju av att ta sig in på bostadsmarknaden för egen maskin.
Men om jag då ska liksom jämföra med, om du pratade om Wien som en förebild. Ett, det som brukar vara kritiken i Wien, det är att du måste ha varit skriven i Wien i, tror jag, 5 år innan. Mm. Två, det är ju att så här, ja, det är en inkomstprövning. Och sen är ju inte den förrän 5 år senare. Så att jag vet själv, när det var en del riksdagsledamöter från Sverige som var där, då var ju hälften av dem de träffade bodde ju i de här som skulle vara sociala bostäder, vilket också blev lite fel när de hade liksom högre löner till och med än de svenska parlamentarikerna. Och sen så var det en trappa efter det. Skulle man ha något liknande system här, eller hur bygger man om det? För det blir inte heller bra att man så här, under den här tiden har den här lägenheten, och du måste ju fortfarande vilja att folk ska tycka att det finns incitament att jobba och vilja få en lön eller en högre lön.
Ja,
och
ja.
Med ditt system, om det inte finns några lägenheter eller någon trappa, då blir det väldigt mycket rörlighet eller inga incitament.
Absolut, och det finns jättemånga problem med social housing, men jag tycker ändå att fördelarna med att man kan hjälpa människor in på bostadsmarknaden överväger det. Och jag skulle nog, om jag själv fick välja hur systemet skulle utformas, så skulle jag ge ett besittningsskydd till de som flyttar in i bostäderna. Då får man ta den kostnaden, för jag tycker att det är ännu mer problematiskt, precis som du säger, om man ska ha ett system där om du börjar tjäna över en viss inkomst, då blir du av med en bostad, för det, då kommer folk inte jobba. Och det finns ändå ett stort värde i att människor tar sig in på arbetsmarknaden.
Men om du tycker inte att allmännyttan idag tar ett större socialt ansvar?
Nej, så jag är inte övertygad om att de gör det. Men framförallt så tycker jag att den enda liksom motiveringen till att det offentliga ska vara på bostadsmarknaden eller någon annan marknad överhuvudtaget är omfördelning. Och då ska det bara vara omfördelning. Så det ska bara vara bostäder till människor som har låga inkomster. Det kan inte vara på något annat sätt.
Ser du att det ändå finns ett komplement er emellan? Både, nu kommer du från en fastighetsägare som verkligen jobbar med de här sociala frågorna, men att det ändå är att ni delar av det privata kompletteras ändå av det starka kommunala?
Ja, men det skulle jag nog säga, och kanske skulle kunna göra det ännu mer uttalat och fylla olika roller. Men jag sitter också och funderar på, för vi landar alltid in i att vi pratar om segregation, så pratar vi om liksom utsatta områden och så. Men alltså kommer vi aldrig in till det här att liksom, det handlar ju också om att förmedla bostäder på olika platser till olika grupper. Mm. För annars har vi ju en risk att vi igen förstärker snarare. Mm. För då finns det ju det kommunala bostadsbolaget i Göteborg, eller de har ju en framtidskoncernen. Mm. Och då har ju de så mycket kommunala bostäder kvar i hela staden, så att de kan ju också just fördela liksom de med lägre inkomst till områden som är socioekonomiskt starka, eller gör det. Mm. Så att det har ju att göra med också vilken plattform man har att jobba på, helt enkelt. Mm.
Och då skulle det vara en risk, som Fredrik säger, att minska, banta ner det för mycket.
Ja, och det är väl liksom, för det är det som är spännande med det där jättestora kommunala bostadsbolaget som finns i en hel stad, är ju att de också kan jobba med strategier på översiktsplansnivå. Mm. Liksom. Ja.
Mm. Ja, och jag tycker ju inte att det offentliga ska bestämma var liksom vissa inkomstgrupper ska bo eller inte. Och har vi, som på alla andra områden där vi liksom garanterar en lägsta nivå av liksom dräglig levnadsstandard, så tycker jag detsamma ska gälla på bostadsmarknaden. Det är inte så att, jag menar, om du får en lägenhet här, får du 100 kvadratmeter här inne till liksom en reglerad hyra, så vad har ett sånt hyreskontrakt för värde? Kanske 2 miljoner kronor på den svarta marknaden. Det är ju väldigt mycket pengar att ge till någon. Vi skulle ju inte acceptera det i socialbidrag. Vi skulle ju inte acceptera att någon har en motsvarande månadsinkomst på 100 000 kronor i månaden som socialbidrag. Utan där accepterar vi liksom en låg men en dräglig nivå som gör att man liksom inte man kan leva sitt liv. Det är inte med någon lyx och flärd, och det tycker jag precis samma sak ska gälla på bostadsmarknaden. Så det offentliga går in och accepterar den lägsta nivå, och den lägsta nivån kommer att vara på bostadsmarknaden i mer eller mindre centrala lägen. Helt enkelt, för det är det som är liksom den stora effekten på boendekvalitet. Sen tycker jag liksom, i övrigt så ska det vara bostäder av bra standard. Men vi kan inte, jag har svårt att se framför mig en acceptans för ett system där man skulle ge de mest attraktiva lägenheterna på say, då Östermalm, Stockholm eller Vasastan till människor med låga inkomster. Det blir också väldigt dyrt för de bostäderna. Det finns en alternativkostnad. Du kan ju sälja de bostäderna på den fria marknaden. Och så kan du köpa 3 bostäder i Tensta. Så då, istället för att behålla liksom en lägenhet på Östermalm så du hjälper en familj med, så skulle du kunna köpa 3 lägenheter någon annanstans och hjälpa 3 familjer. Och ja, då skulle jag välja.
Men så gör ju oftast inte kommunerna heller, utan då ser man ju också var är det lägst hyra. Då är det nästan bättre, för då kommer de in på Östermalm, kanske ett äldre bestånd.
Ja, precis. Ja, fast jag tror att köpa fastigheterna kan nog vara dyrare eftersom att det finns ett ombildningsvärde. Så det tror jag det skulle kunna vara dyrare att köpa de fastigheterna. Men
jag tänker inte att de köper, jag tänker att de tittar just på det befintliga.
Just det, ja, det de äger. Ja. Mm. Jo, men då finns det fortfarande ett ombildning. Du kan fortfarande sälja huset.
Men en sak som är tydlig, det är ju, och det är, som vi har varit inne på, det är väl att det kommer hända jättemycket på det sociala området, för det måste det göra till 2040. Och sen hur det exakt ser ut, det vet vi ju inte riktigt. Men någonting som också oroar, apropå att det är liksom politik, som vi sa, bostad och marknad, det är ju att det inte är speciellt mycket bostadsbyggande nu, att det har verkligen varit en kollaps. Om vi nu ska titta då till 2040, det var någon som jag hörde nu i veckan som sa att det här blir 10 förlorade år när man liksom sträcker ut det här över att det blev en sån dipp. Alltså till 2040. Kommer marknaden återhämtat sig? Kommer liksom, om de här problemen är stora idag, kommer vi ha lösningen till 2040 om vi inte riktigt har tillfört de bostäder som vi hade kalkylerat och även expertmyndigheten för skulle byggas?
Ja, alltså jag tror ju inte på Boverkets beräkningar av bostadsbehov. Att vad är det nu? Man är uppe i 67 000 bostäder per år. Alltså det baseras ju på, det där är ju ett planekonomiskt tänk att man ska kunna bestämma sig för liksom hur mycket bostäder man ska bygga. När priset stiger på...
Ja, ska prata den här ja. Stället. Jo, men liksom det planekonomiska tänket i att försöka bestämma sig för hur mycket bostäder som ska byggas. För det går ju liksom inte att bara räkna fram att det är väl så här många människor som ska vara här mycket bostadskonsumtion per person. Det där är ju liksom prisberoende. Och nyproduktion kommer alltid vara dyrt. Och vi ser ju redan nu, även i Stockholm, att det är inte jättelätt att hyra ut nyproduktion och få hyresgäster att stanna länge. Och i övriga landet så finns det alltså kommuner där det är väldigt svårt att hyra ut nyproduktion. Så ska du prångla ut 67 000 nya bostäder varje år, det kommer inte gå. Det kommer inte gå att hyra ut de där bostäderna. Det kommer inte gå att sälja dem heller.
Så du är inte så stressad och kallar det kanske en kollaps nu? Liksom?
Nej, alltså jag tycker jag förstår det pedagogiska problemet när man hela tiden pratar om en bostadsbrist, för det leder tanken till att det finns för få bostäder. Men det är inte alls säkert att det finns för få bostäder. För det är bara att titta liksom på andra länder. Så har vi ungefär lika mycket bostäder per capita som jämförbara andra länder i Norden. Men ta Finland då till exempel. De har ju inga bostadsköer. Och varför har de inga bostadsköer? Ja, de har ingen hyresreglering. Så det är ju liksom fördelningen av det som redan finns som vi ska se över, och då behövs marknadsprissättning för att säkerställa det, och så behövs det ett sätt att omfördela resurser till människor som inte klarar sig själva på den fria marknaden, men det är ett inkomstproblem och inget annat.
Vad säger du? Vi börjar med liksom byggproblematiken, för ni ser ju också, ni har väl säkert lagt om en hel del av era planer.
Ja, absolut. Och det är ju otroligt få byggstarter även i storstadsregionerna och innerstäderna. Det är väldigt tufft att komma. Det var någon som sa, men ni är squeezade från alla håll. Mm. Och det är ungefär så, det är räntor och det är byggkostnader och det är hyror som inte alls kan täcka det. Men till 2040, ja, men det är lustigt att vi kommer ju på sätt och vis tillsammans, för jag tänker ju också att Boverket, okej, idén om att vi behöver fler bostäder, ja men det tror jag på, absolut, till 2040. Men att de ska vara nödvändigtvis lika mycket yta per person som vi tänker oss nu. Mm. Det är inte alls säker på, inte minst utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Apropå att tänka om kring hur vi ska bo. Så att i exakta siffror, ja, men då kanske vi inte behöver nå den där stora mängden, eller vi kanske inte borde nå den där stora mängden om det ska vara helt hållbart. Men att vi, jag tänker för oss är det ju också bekymmersamt om vi inte kommer igång med en ny produktion på så lång tid så att det även på ett kompetensplan försvinner kompetens så att det blir väldigt trögt att starta igen. Så det är väl det som vi är mest oroade för, att det blir ett så långt glapp så att det blir för svårt att starta byggen. Men, ja, men med det sagt så tycker jag att det sakta men säkert börjar det ju finnas kapacitet att starta byggen. Men det blir också väldigt komplicerat för även kommunerna får ju ökade byggkostnader. Så där blir det igen på något sätt att om man tittar i väldigt, väldigt små systemgränser, då får man väldigt svårt att få till lönsamma projekt när man ska... Och om det är en förutsättning att varje projekt är lönsamt både utifrån liksom den exteriöra miljön och fastigheten och kvarteret, ja, då kommer vi inte få igång projekt. Men om vi kan hjälpas åt att hitta sätt att jämka det och ta mera, ja, de mer visionära besluten, ja, men då kommer vi ju kunna komma igång med projekt under, ja, kanske till och med 2024, men också framåt.
Avslutande fråga. Dagens titel var bostad, marknad och politik. Vilka förväntningar kan man ha? Om man ska sammanfatta, ni verkar ändå ha ganska mycket förväntningar och ändå vara lite förhoppningsfulla. Har jag läst in er rätt, Fredrik?
Ja, alltså jag är ju en obotlig optimist. Jag har tjatat om att avreglera hyresmarknaden 10 år. Det hade jag inte gjort om jag inte trodde att det gick att få igenom. Och jag tror att om man bara ska prata om den här mandatperioden så tror jag inte att det är osannolikt att vi kommer få se ett förslag om fri hyressättning i nyproduktion. Och då till 2040 så är jag ju optimistiskt lagd i att det systemet kommer kunna fasas in på hela bostadsmarknaden i Sverige. Sen är jag inte lika optimistisk i att vi skulle överge det kommunala planmonopolet, för där tror jag att kommunen kommer fortsätta att hålla fast vid sin makt över att styra hur byggandet ska utvecklas. Så det är ett ytterligare väldigt stort hinder till att det skulle byggas fler bostäder. Danderyd och Lidingö är ju väldigt bra typexempel i Stockholm där man helt enkelt vägrar och är öppen med att man vägrar att bygga fler bostäder trots att det är kanske där det är som mest lönsamt att bygga bostäder i närheten av Stockholm.
Men nu bara för dem, nu biter det ju också lite dem i ändan för att de får sviktande liksom barnkullar och kan inte driva skolor ordentligt och sådär. Så att det är väl ett bra exempel på att det finns fördelar med att också addera bostäder. Men jag har också höga förväntningar. Vi har lite olika liksom bild av vart vi ska komma fram. Jag har jättehöga förväntningar och tänker att både att det börjar luckras upp kring en förståelse kring att vi behöver göra sociala reformer eller satsningar kopplat till fördelningen av bostäder. Tycker ändå att det är ett annat samtal nu än vad det var för 2 år sedan. Men kanske också, eller då med erfarenheter från London där man liksom har fått ett samhälle där man inte ens, man har inte sjuksköterskor, man har inte lärare, man har inte poliser i London. Mm. Och att det är ett jätteproblem. Nu var det någon artikel där The Times till och med skrev att turisterna vill inte ens åka till London. Nej. För att det är för dyrt. Och att alla de där städerna, de finns ju på våra näthinnor och politikernas näthinnor också. Så att, ja, det är väl bara att börja jobba helt enkelt. Never waste a good crisis.
Exakt, och då säger vi det. Bostad, som vi har sagt, det är en viktig förutsättning för alla människor. Här kan både marknaden och politiken göra väldigt mycket mer. Och vi har förväntningar på Stockholm 2040 och samtalet kommer definitivt fortsätta tills dess. Men det här samtalet är slut. Stort tack för att ni kom hit och det gäller även övriga här i lokalen. Tack så mycket!